Så ska vi gå till första Korinthierbrevets 8:e kapitel. Jag har rubricerat det här kapitlet: vad innebär den kristnes frihet? Vi vet ju alla att det i Bibeln finns vissa saker som vi är helt på det klara med. Vi uppmanas att ta avstånd ifrån, eftersom det ligger i en uppenbar konflikt med vad som är Guds vilja för våra liv. Och vi vet att vi inte ska ljuga. Det är fel. Det är ingenting att diskutera om. En kristen ska inte stjäla, ska inte förtala eller skvallra, ska inte gå omkring och vara avundsjuk, ska inte leva i otukt, ska inte dricka sig drucken och så vidare. Det finns sådana saker som är väldigt klara ifrån Bibelns ord. Men sen finns det då såna här saker som i 8:e kapitlet i första Korinthierbrevet, där man inte direkt kan säga vad som är rätt och fel. Det är för att det rör moraliskt ovidkommande saker. Saker som inför Gud så att säga är neutrala. Men som vi människor ändå har haft en underlig förmåga att göra till stora saker. Och ibland göra viktiga människobud utav. Vad får man äta och dricka som kristen? Hur långt får håret vara? Får man använda kosmetika? Får läpparna målas? Håret färgas? Hur ska man klä sig? Det var en tid när man debatterade om också kvinnor skulle få ha långbyxor. Hur fin får man klä sig? Hur fult får man klä sig? Vad får man göra på en söndag? Får man bada? Får man spela fotboll? Vilka former av förströelse kan en kristen unna sig? Får han gå på bio eller till Liseberg? Vilken sorts musik får han tycka om? Får man röra sig till musiken? Vilka får man umgås med? Och så kunde listan göras väldigt lång, och vi småler kanske lite grann till en del av det här åtminstone. Men tyvärr så har det varit frågor av det här slaget som ofta har splittrat hela församlingar och som har orsakat strider och uteslutningar och gjort att många människor idag lever med sår och bitterhet i sina hjärtan. Det finns saker som man i en kristen församling kan ha olika uppfattningar om, kanske beroende på hur man uppfattar innebörden av den kristna friheten. Men också beroende på den bakgrund vi har. Och vi har alla olika bakgrund. Åtminstone i en sån här stor församling så vet vi att vi kommer från väldigt olika sorters bakgrund. Och därför har vi också olika uppfattningar om vissa saker. Kan en del tycka vara alldeles otänkbara för en kristen att ägna sig åt, medan andra tycker att det är väl inget märkvärdigt. Och jag berättade när vi hade ett parallellställe till det här i Romarbrevet 14 om en missionärs släkting nere i Afrika som en varm söndag föreslog sina engelska missionärskollegor att man skulle gå och bada. Och de såg helt chockerade ut. Bada på en söndag? Och nästan vände sig bort ifrån den svenska missionären. Men efter en stund så var det hans tur att bli chockad i att de tog upp ett paket cigaretter och började bjuda runt. Och jag sa att det kanske är lättare att konstruera en teologi emot rökningen, emot badning på söndagar. Men för vissa är det lika allvarligt att bryta mot det ena som mot det andra. Det har alltid funnits problem av det här slaget. Och det fanns redan i Korint problem av det här slaget. Tydligen så hade de nu i ett brev till Paulus frågat honom: hur ska vi förhålla oss nu då till avgudakött? Är det rätt att äta det? Eller är det synd att äta det? Och det gällde då kött som hade offrats till avgudar i templen i Korint, som det fanns gott om. Och utav det offerdjur som man då bar fram och offrade, så var det bara en liten del som offrades. En del gick till prästen. En del fick man ta med sig. Ja, den största delen fick man ta med sig hem igen. och använda för eget bruk. Men ofta var det för mycket för att hinna använda innan det blev förstört. Så en stor del såldes på köttmarknaden, på torget. Och om man bodde i Korinth så var det alltså omöjligt att låta bli att komma i beröring med avgudat kött på ett eller annat sätt. Vid alla stora offentliga tillställningar i stan, som ofta hölls just i templen, så bjöd man på kött som tidigare hade offrats till avgudar. Och när man gick ut för att handla på torget så var det nästan omöjligt att komma över köttprodukter som inte först tidigare på morgonen hade offrats i något av stans tempel. Om man nu inte var vegetarian, hur skulle man klara det här? Och när man blev bjuden till någon församlingsmedlem eller någon granne som inte hyste några betänkligheter i den här frågan, och så kom det fram kött på bordet som tidigare hade offrats till avgudar. Hur skulle man reagera? För en kristen i Korinth som hela sitt liv hade deltagit i måltider som hade varit ett sätt att ära den här avguden. För dem kunde det nu vara svårt att helt bortse ifrån att det fanns inte längre någonting i den vägen att förknippa med måltiden längre. Utan när de ställdes inför den här möjligheten att äta utav det där köttet, så började deras samveten plåga dem. Och de blev osäkra om det var rätt eller om det var fel. Tänk om vi gör fel om vi äter. De hade svaga, ömtåliga, osäkra samveten, står det i den nya översättningen. Men å andra sidan så fanns det då de som på grund av sin kunskap om att det bara fanns ju en enda gud, och att dessa deras tidigare så kallade gudar ju alls inte var några gudar och ingenting att räkna med. Och på grund av denna sin kunskap så hade de en fast övertygelse om att det spelar ju ingen roll om vi äter av det här köttet. Det kan ju inte ha förändrats om det också har burits till templet tidigare på morgonen och offrats till så kallade avgudar och nu har gjorts i ordning för en måltid. Det är ingen skillnad på det köttet och något annat kött. Nej, naturligtvis inte. De kunde äta utan minsta betänkligheter. Men du ser, problemet var då att dessa två sorters människor hade att leva i samma församling och var uppmanade att leva i samma församling i harmoni med varandra, i frid med varandra, och på ett sådant sätt att man uppbyggde varandra. Det var där som problemet kom in. Och syftet med det här kapitlet är nu att visa på hur vi som kristna ska kunna leva i en uppbygglig gemenskap med varandra, trots att vi kan ha olika uppfattningar i vissa frågor som inte är moraliskt belastade. Och i sitt brev till korinterna nu så har korinterna tydligen framhållit att de alla, i sitt brev till Paulus alltså, så hade korintierna tydligen framhållit att vi har alla kunskap. Vi vet att det inte finns några riktiga avgudar, men ändå så råder det en sån här skiljaktighet mellan oss. Och Paulus börjar kapitlet med att säga, ja, jag vet att vi alla har kunskap. Men du ser, kunskap var inte tillräckligt för att lösa problemet i Korint. Kunskapen i sig själv leder nämligen inte automatiskt till uppbyggelse. Kunskap kan lätt leda till en attityd av stolthet, av självbelåtenhet, av att känna sig märkvärdig på något sätt. Kärleken däremot, säger han i vers 1, den uppbygger. Kunskapen har en förmåga att uppblåsa och göra människan stor i sig själv. Men kärleken, den uppbygger andra människor. Och ofta är det som om endast de som har en ytlig kunskap är de mest högljudda när det gäller att tala om hur olika problem ska lösas. Korinterna, de trodde att de hade fullständig kunskap tydligen. Och de var ganska sturska, det framkommer på många ställen i det här brevet. Men om de verkligen hade haft full kunskap skulle de inte varit så säkra. För den som vet mycket förhåller sig ofta mera ödmjuk till de svåra frågorna, du vet. En teolog har sagt att kunskap, det är egentligen en process där man förs från ett tillstånd av omedveten okunskap till ett tillstånd av medveten okunskap. Det vill säga, först vet man inte hur lite man vet, men när man har lärt sig mer, då vet man hur lite man vet. Och så blir man inte så stursk längre. Och vi måste alla inse, oavsett hur mycket vi möjligen har råkat läsa och varit med i livet, att vår kunskap här, den är bara ett stycke verk. Vi vet inte allt. Jag vet inte allt. Du vet inte allt. Ingen vet vad han en gång ska komma att veta. Så det är bäst att vara ödmjuk. Nu är det inte så att Paulus föraktar kunskap här. Många gånger så uppmanar han ju de troende att söka kunskap och förkovra sig, lära sig mer om Guds ord. Men risken med kunskap, det är att den kan göra oss uppblåsta. Då är det egentligen inte den rätta kunskapen, säger han nu i vers 2. Den som tror, säger kunskap, han har ännu inte fått den rätta kunskapen. Du ser, testet på sann kunskap, det är att vi älskar Gud. Den som älskar Gud, säger han i vers 3, han är känd av Gud. Han är erkänd av Gud. Herren känner de sina. Och att vara känd av Gud, det betyder ju att man redan har fått högsta tänkbara erkännande. Gud känner mig. Och då behöver man inte skylta med någon förment kunskap för att vinna människors erkännande. Titta vad jag kan. Utan man kan vara helt nöjd med detta. Gud känner mig. Och det är nog. Att älska, mina vänner, att älska, det är både större och det är viktigare än att ha kunskap. Kärleken, säger Paulus senare, är ju större än till och med tron och hoppet. Det är inte genom vår kunskap, utan genom att vi älskar varandra, som man ska förstå att vi är Jesu lärjungar. Man ska inte säga se hur mycket de vet, utan se hur de älskar varandra. Det är det säkraste kännetecknet på sann kristendom. Och den människa som älskar Gud är egentligen den som är bäst skickad att ta itu med frågan om avgudakött eller inte, eller om man får göra det eller inte, eller det eller inte, och alla de här frågorna som kan komma upp. Om jag äter, säger den som har kärlek, vad innebär då det för mina syskon i Kristus? Kan det bli dem till anstöt möjligen? Eller kan det såra deras just nu så svaga samveten? Kan det hindra någon i hans eller hennes andliga tillväxt? Han är beredd att ställa de frågorna innan han hastar iväg att åtnjuta sin frihet. Och nu i vers 4-9 så angriper Paulus problemet i Korint. Han visar sen hur kärleken ska tillämpas just på den situationen, och hur den generellt ska kunna tillämpas när sådana här problem kommer upp. Han säger, ja, det finns ju egentligen inga avgudar. När det alltså gäller frågan om man får äta kött som har offrats till avgudar, så vet vi ju, säger han, att det inte finns någon avgud i världen och ingen annan gud än den ende. Det finns egentligen ingen avgud. Det vill säga, de här avbilderna som finns här runt omkring i templen i Korinth, de är falska avbilder, för det finns ingen motsvarighet i verkligheten till det som de utsäges avbilda. Afrodites, kärleksgudinna, hon finns inte i verkligheten, även om hon står där i templet avbildad och tillbedd. Zeus, Apollos, Jupiter, alla de andra grekiska gudarna finns egentligen inte i verkligheten. Så det finns ingen orsak att frukta dem. Det finns bara en Gud. Jag tycker Jeremia prickar så nästan, ja, humoristiskt rätt när han talar om det här i det 10:e kapitlet. Frukta inte för det som hedningarna förfäras för. Ty vad folken predika är fåfängliga avgudar. Av ett stycke trä från skogen hugger man ut dem, och konstnärens händer yxar till dem. Med silver och guld pryder man dem och fäster dem med spikar och hammare. Lika fågelskrämmor på ett gurkfält stå de där och kunna ej tala. Man måste bära dem, för de kan inte gå. Frukta inte för dem, ty de kan inte göra någonting ont, och att göra något gott, det förmår de heller inte. Men dig, Herre, dig är ingen lik, och ditt namn är stort, säger Jeremia. Så visserligen finns det, säger han i nästa vers, så kallade gudar. Både i himlen och på jorden så har man ju gudar som man har satt namn på och föreställer sig att de finns. Men i verkligheten så finns de inte. Men, och här är mycket viktigt men, det finns visserligen makter och väldigheter som råder här i mörkret. Demoniska makter, onda andemakter. Och det säger han just i de här verserna också. Och senare i kapitel 10, vers 20, så varnar han för att delta i avgudafesterna. Därför, säger han, jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna, med demonerna. Så bakom den här avgudatillbedjan som försiggick i Korint, i templen, så fanns det visserligen inga riktiga gudar, men det fanns demoniska makter. Satan och hans demoner är nämligen ute efter att få människors tillbedjan, och de gömmer sig så att säga gärna bakom en avgud och tillgodoräknar sig människans tillbedjan. Och detta varnar Bibeln för. Och detta är falska religioners syfte, att förleda människor till falsk tillbedjan. Demoniska makter använder avgudaväsendet för att förleda människan från tillbedjan av den sanne och ende guden. Så var det till exempel när Jerobeam på 900-talet före Kristus ville hålla folket borta från Jerusalem. Hur gjorde han då? För att hindra dem att gå dit ner och tillbedja Gud. Han ställde upp två guldkalvar, en i Dan och en i Betel, och sa: här är er Gud, kom hit och bed. Och så instituerade han en falsk religion för att hålla dem borta ifrån den sanne guden. Och jag tror att vi kanske idag underskattar de demoniska makternas roll när det gäller de många nya religiösa företeelser som växer upp som svampar ur jorden och blir något slags andligt surrogat för människor i deras andliga längtan, som egentligen är en längtan efter den levande guden. Men demoniska makter är ivrigt sysselsatta med att presentera religionssurrogat för den sökande människan. Och så har vi denna vilda karta utav företeelser i vår tid. Bibeln talar till och med om onda andars läror. Läror som kännetecknas av att man inte erkänner Jesus Kristus vara Gud kommen i köttet. Men här fastslår Paulus den sanningen i vers 6. Så finns det bara en Gud, Fadern från vilken allting utgår och som är vårt mål. En enda Gud, alltings fader och ursprung. Ingen grekisk gud tilltalades med orden fader. Finns inte. Därför att dessa gudar, de levde man i fruktan och bävan för. De hade man inte gemenskap med. Men här finns den Gud som erbjuder människan gemenskap och som gärna ser att vi tilltalar honom som fader. Bara en Herre. Och ordet Herre, det är en gudomlig beteckning enligt grekiskan. Jesus Kristus, Paulus tvekar inte om att säga hans namn. Allt är till genom honom. Han är skapelsens agent, den genom vilken allting har blivit till, som är till. Han själv är alltså oskapat liv, evigt liv, gudomlig. Han är huvudet både för den fysiska skapelsen och, säger han, för den andliga skapelsen. Genom honom är också vi till i församlingen. Så kommer han till vers 7 och säger att den här kunskapen, den tycks dock inte ha slagit igenom hos alla. Den finns inte hos alla på ett praktiskt genomfört sätt. Trots att de kanske varit kristna nu i flera år. Under lång tid hade de dessförinnan tillbett dessa avgudar som inte fanns. Och nu kanske de visserligen teoretiskt förstod detta och instämde i det. Jo, det är nog så. Att de här gudarna inte finns. Men när det kom till till stunden att äta utav det här köttet, så påminner det dem ändå så starkt om deras tidigare liv, att de inte riktigt kunde frikoppla sig ifrån samvetets anklagelse om de skulle äta. Och de blev osäkra på om de gjorde rätt eller om de gjorde fel inför Gud. De kunde helt enkelt inte äta i tro. De lyckades inte frigöra sig från den här obehagliga känslan. Kanske vi ärar ändå avgudarna om vi äter, tänkte de. Och då menar Bibeln, då är det bäst att ni inte gör det. Allt som inte sker av tro, säger Paulus i Romarbrevet 14, är synd. Det blir till synd. Men när de såg andra kristna äta, du ser, det var det här som problemet kom in. När de såg kristna som inte hyste några betänkligheter, gladeligt satt sig ner vid dessa bord och åt utav köttet som om hade det varit vilket kött som helst. Ja, då förleddes de här svaga människorna att tänka, ja men då kanske jag också kan äta, då gör det nog inte så mycket. Och så våldförde de sig på sitt ömtåliga samvete, förbröt sig mot vad de kände kanske inte var riktigt rätt, trampade på sina egna samveten, och då hade skadan börjat uppstå. För nästa gång blir det lättare att trampa på det, och nästa gång ännu lättare, och till sist kanske det dyrbara instrument som Gud har gett oss för att leda oss som kristna, samvetets röst, helt var nedtystnat. Det kan få såna allvarliga konsekvenser, säger Paulus, om vi på det här sättet förleder svaga kristna att göra det som de inte är säkra på är rätt. Vi våldför oss, säger han i vers 12, på deras osäkra samveten. Vi försyndar oss mot dem i så fall, och inte bara mot dem utan mot Kristus själv. Det här fenomenet är inte så konstigt. Hoppas vi kan ha sympati för dessa människor. Missionärer idag upplever det här som någonting väldigt svårt på missionsfältet. De har förkunnat evangeliet och människor har kommit till tro och erkänt Jesus Kristus vara Herre och frälsare, och inga andra gudar finns nu längre. Men det kan ta många, många år för dem att helt frigöra sig från den gnagande fruktan längst där inne som ändå finns för stammens avgudar och demonerna, fetischerna, trollkaren och allt det gamla. Och missionärerna får kämpa en ojämn kamp vid deras sida och ibland inte riktigt förstå varför det ska vara så svårt att komma loss. Ja, det kan vara svårt för oss att förstå som lever i ett land som har nästan en tusenårig kristen tradition. Men vi kan bli låsta i mycket annat om inte det är avguderi precis. Att göra något utan att inför Gud vara övertygad om att det är rätt, det innebär tydligen att man handlar självsvåldligt. Paulus menar, vad ni gör ska ni kunna göra med gott samvete. Du måste själv komma fram till den här övertygelsen genom den heliga andes ledning. Det får inte sägas från en predikstol. Det får inte dras upp en lista. Det är synd, det får du göra, det får du inte göra. Det vore tragiskt om det kristna livet skulle arrangeras utifrån en legalistisk kod. Nu är det visserligen så, säger han i vers 8, att maten, den har ingen betydelse. Den avgör inte en människas ställning inför Gud. Maten är någonting moraliskt likgiltigt, eller hur? Av det som Gud har skapat finns ingenting som i sig självt är orent. Jesus sa, ingenting av det som kommer utifrån och går in i människan kan göra henne oren. Och härmed så förklarade han all mat för ren. Och den kristna människan är fri att med glädje och tacksamhet njuta av allt det som Gud har skapat. Men en del har inte riktigt samvetet i detta. Den kristne är fri, men de svaga i tron begränsar sin frihet i Kristus genom att iaktta vissa bud och göra samvetssak utav de buden. Kan inte riktigt tro att Gud har förklarat allt för rent. Och de styrs på något sätt av en legalistisk kod och människobud. Än så länge i varje fall. De är inte riktigt fria att njuta och glädja sig åt precis allt i livet. Hur ska problemet lösas nu då, när dessa två människor ska leva i samma församling? Jo, vers 9, genom kärleken. Genom kärleken. Se bara till att den frihet ni kan ta er inte blir till skada för de osäkra, står det. För det första ska vi acceptera varandra utan att döma över varandras sätt att tänka eller handla när det gäller de här yttre sakerna. Vi ska helhjärtat acceptera varandra och inte kritiskt döma varandra. Vi ska utgå från att vad den människan gör, vad hon tänker och hur hon handlar, om det också inte stämmer överens med min övertygelse i den här frågan, så gör hon det för Herrens skull. Hon lever sitt liv för Gud. Jag lever mitt liv för Gud. Och vi har orsak att respektera varandra som fullvärdiga medlemmar i Guds familj, om vi också skulle ha lite olika uppfattningar i en fråga som inte är moraliskt belastad. Men som kristen så har jag inte frihet att leva utan hänsyn till det faktum att jag tillhör Kristi kropp. Jag är fri. Allt är mig tillåtet, säger Paulus. Allt är mig lovligt. Det är sant. Men jag får inte våldföra mig på den sanningen att jag tillhör andra människor. En kristen människa lever inte längre för sig själv. Ditt liv som kristen är ingen privat sak. Du har ett ansvar inför församlingen, inför Kristi kropp, i vilken du är delaktig. Friheten får inte utövas på ett sådant sätt att den blir den svagare brodern och systern till bekymmer och fall och skada i deras andliga tillväxt. Du ser, den starkes frestelse, den kan vara att riktigt demonstrera och briljera med sin frihet och kanske löjliggöra och förakta den som fortfarande hyser samvetsbetänkligheter inför sånt som den starke tycker är ju helt ovidkommande. Men nu är den kristne en befriad människa. Det är sant. Hon lever under den mest underbara frihetsförklaring som finns. All hennes synd är förlåten. Hon är befriad från syndens skuld. Ingen anklagelse ska riktas mot henne någonsin. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Vilken frihet. Och dessutom står det att hon är befriad från syndens makt och herravälde, illustrerad just genom dopet. Hennes gamla liv är korsfäst, dött och begravt. Och hon är befriad från den gamla människans herravälde. Hon är befriad från rituella regler, lagar, människobud, traditioner. Hennes liv går nu inte ut på att likformas med en lag, utan med en person. Vilken skillnad. Det är inte en lag som vi ska inrätta våra liv efter, utan det är en person som vi ska följa. Jesus Kristus. Han ska vårt hjärtas åtrå stå till. Och då står det att då gör vi vad lagen vill, utan att tänka på det. Paulus njöt av sin frihet som kristen. Men när det kom till frågan om hur han i olika sammanhang skulle begagna sig av den här friheten, då fanns det alltid en avgörande faktor som kom in i bilden. Och det var nämligen omtanken och omsorgen om den svagare kristne, den nykristna brodern eller systern. Han stannade liksom upp och tänkte, om jag tar mig friheten att leva ut den här friheten som jag vet är min, kan det då skada möjligen denne nykristne vän som ännu har ett svagt samvete när det gäller den här frågan? Och om man fann det så avstod han gärna från att begagna sig av sin frihet. Och Paulus vill alltså att vi ska älska vår svagare broder mer än vår rättighet att utnyttja vår frihet. Utövandet av vår frihet måste alltid balanseras
med vår plikt att älska vår broder, vår syster i Kristus,
och att se till deras bästa först och främst, först och främst. Du ser, Paulus vädjar till den starke här. Han menar, den svage kommer att mogna och växa till så småningom, men inte genom att du provocerar. Utan nu vädjar han till den starke, den som förstår sin frihet. Han vädjar till den starke att vara lik Kristus. Att vara lik Kristus i sin attityd till den svagare brodern. Det viktigaste är inte att jag till varje pris ska få utöva min frihet. Det viktigaste är att den svage kristne blir föremål för min personliga omsorg och omtanke. Att kärleken slår igenom. Annars, vers 10, annars kan det gå så att om någon får se hur du som äger kunskap ligger till bords i ett avgudat tempel. Paulus menade alltså att det behövde inte vara någonting fel att ligga till bords i ett avgudat tempel. Märkligt, va? Nej. Fri, det fanns inga avgudar. Fanns inget särskilt med det här köttet. Inget fel med gemenskapen i ett avgudat tempel. Naturligtvis är det inte avgudafesten han tänker på, utan man hade ofta offentliga festligheter i just templen. Det var den tidens bankettsalar, så att säga. Och en kristen hade full frihet att gå dit. Men om nu en svag kristen ser dig som har kunskap ligga till bords där inne och äta det där köttet som han hyser sådana betänkligheter inför, kan han då inte bli så styrkt i sitt samvete att han äter offerkött fast han fortfarande är osäker och så begår synd? Jo, det kan alltså hända att du då förleder honom att gå emot sitt svaga samvete och leder in honom på en väg som för honom är farlig, ja, ruinerande. Han kan gå förlorad. Inte så att han mister sin frälsning, förstår jag det här, utan som att hans andliga liv ruineras. Ruineras är vad grundtextens ord betyder. Han kan bli ruinerad. Han kan lida andligt skeppsbrott, skeppsbrott i tron, när han ser dig göra detta och så följer efter. Och detta är tragedin alltså. Att en upplyst kristen som har kunskap, hans sätt att leva ut sin frihet kan bli till andligt skeppsbrott för den som Kristus har lidit döden för. Och tragedins klimax är ju just det här, att den människa som Kristus har lidit döden för att hon ska få uppleva andlig tillväxt och välsignelse och mognad, det verket raseras genom en upplyst kristen. Det är ju paradoxalt. Så får det ju inte gå till, mina Paulus. Det kan inte vara rätt. Paulus menar inte att vi ska underordna oss legalister, det vill säga sådana som är välgrundade i sin tro men som hänger upp mycket av sitt kristna liv på traditioner och förbud av mänsklig art. Det är inte det är frågan om, utan det är den kategori människor som fortfarande är så där ömtåliga på grund av sitt tidigare liv. I sådana fall måste du älska din svage broder mer än din frihet. Och vad vi gör, säger han i vers 12, som en uppmuntran till sist, kan vi i alla fall vända det till. Vad vi gör mot våra bröder i Kristus, det gör vi ju mot Kristus själv. Om vi blir orsak till vår svage broders andliga ruin, så har vi skadat Kristus. Vi har syndat emot Kristus, säger han. Om vi försyndar oss mot våra bröder, så försyndar vi oss också mot honom som är broder till våra bröder, Jesus Kristus, som sa, vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Så säger Paulus, bryt för allt i världen inte ner Guds verk för mats skull. Det kan ju inte vara värt priset. Eller för någonting annat ovidkommande. Låt inte sådana saker få hindra människors andliga tillväxt. När friheten håller kärleken i hand kan den aldrig agera demonstrativt eller provocerande. Den vräker sig inte på den svage. Den uppträder inte arrogant, utan den visar hänsyn. Och Paulus visste att han var fullkomligt fri att äta det här köttet. Han hyste inga betänkligheter. Men, säger han i kapitel 10, när jag kommer till Korinth, då kan jag låta bli att äta kött. Ja, jag skulle kunna låta bli det för evigt, säger han. Han avstod gärna från den förmånen. Och vi skulle alltså vara villiga att bli både vegetarianer och absolutister, om så skulle behövas för våra svagare bröders skull. Ja, det är väl ingen sak, tycker du kanske. Jag hörde om en kristen som kom i ett sammanhang, bland ett sammanhang där det var en stor grupp omvända före detta mormoner. Och du vet, mormonerna tycker det är fel att dricka kaffe. Det gör de inte. Och nu var de kristna och var fria att dricka kaffe naturligtvis. Men de hade svårt med det här. De kände samvetsbetänkligheter. Och de förmådde sig inte att dricka kaffe. Hur skulle nu den här kristne brodern agera när han kom in i deras gemenskap? Han valde att under de 3 månader han var där inte dricka kaffe en enda gång. Det skulle vara svårt för en del av oss, va? Du ser, detta är då vägen. Och vi kommer tillbaka till det 10:e kapitlet lite grann. Att avstå från att bruka min frihet, det är någonting temporärt, någonting övergående, till dess att de som ännu är svaga har hunnit växa till. Och när jag för 3 år sedan talade om parallelltexten i Romarbrevet 14, så tog jag bilden av min familj, kommer jag ihåg. Då var barnen 4, 6 och 8 år. Och när vi var ute och gick, sa jag, så innebar det att vi alltid fick ta hänsyn till lilla Lovisa. För hon var ju bara 4 år och hade ännu så korta ben. Och kunde inte gå så fort som vi ville. Och egentligen hade frihet till det. Kan kännas väldigt skönt, vet, när man är ute och går. Och få sträcka ut på benen. Och dra iväg lite grann. Men så länge vi höll och visa i hand, så gick inte det. Och tro inte att det var något större offer för oss att hålla takt med henne. Och hålla hennes lilla hand. Det gjorde vi så gärna. Alltså, friheten måste hålla kärleken i hand och tänka på dem som fortfarande är mindre och svagare och kanske nya i tron. Idag kan vi gå fortare, du. Nu är de 7, 9 och 11 år. Men det händer än idag. För någon vecka sedan vi var ute i Ängårdsberg och gick, att jag fick ta både Lovisa och Sofia på ryggen. Inte samtidigt, men de blev trötta och de måste bäras. Och då säger Paulus, ni som är starkare, vad är er skyldighet? Att bära dem som ännu är svaga. Men vi kan gå fortare idag. Det är klart, skulle vi få fler barn så börjar processen om igen. Med att anpassa takten till de svagare. Och det är det här som församlingen ständigt måste leva med. Det vill säga en beredvillighet att anpassa sig till de nyfödda. Till de svaga. Och inte till varje pris leva ut sin frihet egoistiskt. Att visa kärleksfull omsorg om den svage, det stöder inte bara dem, det uppbygger en hel församling. Paulus sa om Timoteus, jag har ingen av samma sinne som han. Alla söker sitt eget, men han söker vad som hör Jesus Kristus till. Och att söka församlingens bästa och de svagare medlemmarnas bästa, det är att söka Kristi bästa och visa att man älskar honom. Petrus, älskar du mig? Ja, du vet att jag har dig kär. Föd mina lamm, är det första han säger. Lammen, det skulle vara föremål för den första uppmärksamheten. De som är nyfödda, små och kanske ännu inte riktigt kan gå själva. Inrikta dig på att ta hand om dem, Petrus, om du älskar mig. Du ser, Gud är angelägen om alla i församlingen. Och om vi blivit starka, så ska vi bära de svaga. Vår förpliktelse är ingenting annat än detta. Och mina vänner, det är det här som attraherar. Det är inte vår kunskap som attraherar andra människor, utan det är den inbördes kärleken. Ingenting får bedömas alltså bara utifrån kall kunskap. Utan allting måste också bedömas utifrån kärleken till min medbroder, min medsyster. Hur vandrar du? Vårdslöst, så att du drar omkull andra? Du har frihet. Men har du kärlek? Kärlek till din församling. Kärlek till dem som kanske är svagare än dig. Hemligheten är naturligtvis att du har gett honom rätten till ditt liv. Han som ensam bör få den rätten. Har du erkänt honom? Är han din herre i allt?